För ganska precis 4 år sedan, i slutet av min tid i Uppsala, inte på min studietid, men sen gifte jag mig och flyttade ut på landet till världens myggrikaste socken, så var jag med om en ganska intressant upplevelse där det verkligen är en fråga om att 2 fullständigt olika kulturkretsar möts. Jag bodde tillsammans med Jonas Byström som jobbar för EFS i Örnsköldsviks kommun, i en av orterna där. Och så var det några gemensamma vänner till oss som skulle komma ner från Örnsköldsvik. De skulle fara långt söderut i Sverige, men de skulle göra ett stopp i Uppsala. Och inte var det främst för att få hälsa på oss, även om det förstås inte var någon stor nackdel. De var motorcykelfreaks, och i Uppsala så finns Lelles MC. Och för er som inte vet någonting om Lelles MC, så kan man alltså säga att det är en butik i ett par våningsplan med en golvyta stor som en ordinär fotbollsplan, 5500 kvadratmeter med motorcyklar, med motorcykeltillbehör, med kommunikationssätt mellan förare och troligtvis spätta där bak, med dräkter, med hjälmar, med handskar, med skor och med allt annat man kan tänkas behöva för att kunna ha en riktigt lång eller kort motorcykeltur. Vi kliade oss lite i huvudet och tänkte att det där är ju inte vår grej. Varken jag eller Jonas kör motorcykel. Vi åker med. Det här kommer att bli spännande. Så vi åkte med de här goda vännerna, Simon Westman bland annat. Jag vet att det finns i alla fall några här som har träffat honom. Och vi åkte till Lelles MC, ett par kilometer från oss. Och det var ju gigantiskt, hur mycket som helst. Och vi gick runt där och insåg att det här är en värld som vi inte har några som helst referensramar till. Motorcykel, motorcykel. Vad skiljer de åt? Den är röd, den där är blå. Okej. Handskar. 700 sorter eller vad det kan ha varit. Vad är det för skillnad? Ingen aning. Och så vidare och så vidare. Det var som att gå in i ett arkeologiskt magasin med saker från en kultur någon helt annanstans. Och inte har den blekaste aning om vad de flesta grejerna skulle användas till. Och vad som skiljer dem åt förutom prislappen och storlek och färg. Efter 2 timmar så var vi less. Så då lånade vi vännernas bil, drog på Ikea och köpte flyttkartonger. For tillbaka till vår lägenhet. Och när vi hade gjort det och kom tillbaka till Lelles, så tittade de på klockan och sa att ja, nej, vi skulle gärna vara här ett par timmar till. Men vi är tvungna att åka nu, för annars kommer det bli så vansinnigt sent. Vi ska ner till Småland idag. Och det är 60 mil kvar eller någonting att köra. Det blir för mycket. Bra, vi köper det här och det här. Det här tar vi på hemvägen. Och så åkte de vidare. Så för dem var då 3 timmar i en gigantisk motorcykelbutik. Det var som att släppa in ett barn med fribiljett på en chokladfabrik och säga ta och ät det du vill, det du orkar. Och sen kan du få en släpkärra med dig hem också, så det är bara att du fyller på. Det var lite den känslan som var. Och för oss som inte var motorcykelåkare, så var ju det här någonting som vi inte hade en sportslig att relatera till. Och det var precis det vi hade tänkt. Ett studium av en kultur som är oss främmande. Lite praktisk vardagsantropologi sådär. Och även om vi alla hade någon slags bakgrund inom EFS och kyrkan, och alla hade någon slags koppling till Örnsköldsvik. Jag är ju född där, Jonas kommer därifrån också, vännerna var allihopa därifrån. Så här var vi på vad som var deras hemmaplan, och det var inte ens bortaplan för oss. Det var en helt annan sport de höll på med, så det var liksom inte lönt att försöka. Men det är kul, jag har varit på Lelles MC, jag har sett en värld jag anade fanns, och jag har fått se en liten doft av den inifrån. Och jag tror att vi alla kommer, om vi inte har gjort det, så kommer vi stöta på det här, att vi hamnar i en situation där fackuttrycken är helt annorlunda än de vi är vana vid. Sättet man pratar är helt annorlunda än det man är van vid. Innehållet kan också skilja sig åt något helt otroligt. Och det är ju så att i samma land, till och med samma folkslag, så kan det finnas olika såna här småkulturer och olika grupper med specifika uttryck. gammalt tillbaka så har vi ju knoparmoj och vi har gårdfarihandlarnas olika språk och uttryck och tiggarnas märkningar på vägen om det här är en gård som det är lönt att gå till eller inte alls. Och nu så har vi motorcyklister, vi har sådana som håller på med pyssel och scrapbooking och allt däremellan, ornitologer och frimärkssamlare och precis allt möjligt. Och vi har ju dessutom olika kön, vi har olika åldrar, olika klass eller socialgrupper beroende på vilket begrepp du föredrar och så vidare. Det är helt uppenbart att det kan skapa en hel massa osäkerhet. Och utan att berätta för mycket så kan ni, några av er kanske föreställa er, jag som inte är så förtjust i dans, jag har varit på dansbana en gång i mitt liv. Låt mig säga så här, jag får hända tillbaka till Lelles, det var inte dålig stämning på dansbanan, det fanns en stor tolerans för den totala okunskapen. Men dock, jag känner mig mer trygg i en miljö där det på något sätt går att glida runt och framstå som fullständigt dåre. Men man alltid kan gömma sig bakom någonting och titta, det ser fint ut. Ja, varför är du här? Jag tittar på grejer till en kompis, svensexa, present, bröllop, någonting sånt. Det är lite svårare att komma med en sån ursäkt på en dansbana. Och det här tycker jag är sånt som kan vara intressant för oss som är i kyrkan idag också. Jag tror inte att vi i EFS i Östersund är den församling i Sverige som har mest av kanans tungomål. Jag tror att det har varit värre eller bättre förr beroende på vilken preferens och referensram ni har. Inte bara här utan i kyrkan i stort. Men jag tänker mig att på samma sätt som Paulus varnar för tungotalet, att det här är någonting som ska hållas för den egna uppbyggnaden och inte i relation till människor som inte delar trons gemenskap, så kan det vara att vi har en hel del lustiga fackuttryck, lustiga termer och ord som är helt betydelselösa eller helt med någon annan betydelse för människor som ännu inte lärt känna Gud. Och det är något vi behöver vara observanta på. Och där är det viktigt för oss att tänka efter, vad har vi för kulturella koder? Vad är det som riskerar att göra oss, mig själv som människa och oss som gemenskap till en dansbana eller MC-butik där bara de som är fullständigt överlåtna till att ta steget in och faktiskt göra ett antropologiskt studium eller de som redan kan terminologin släpps in? Och det här är ju någonting som har följt kyrkans hela historia. Vi tänker Apostlagärningarna 2, pingstdagen. De börjar prata olika språk just för att kunna ta sig över en del av de här barriärerna. Anden gav lärjungarna och apostlarna förmåga till att tala olika slags tungomål, så att de barriärer som kan hindras just av språk och ålder och alla sådana saker skulle bli något lägre. Och det funkade ju. Ordet fick framgång. Och vi kan också se det i den text jag har läst idag i Apostlagärningarna 17. För om man tittar på vad Paulus säger i Thessalonike och vad han säger i Aten, så det är samma Kristus han förkunnar. Det är samma innehåll han förhåller sig till. Och det är ändå helt olika sätt att dela tron på. För Paulus var ju en sån som verkligen förmådde att anpassa sig till olika situationer. Det kan vi se både i apostlärningarna och i breven. Och för att låna den svenska diktaren och Nobelpristagaren Carl Feldts ord, han förmådde att tala till bönder på bönders vis och till lärde på latin. Han förmådde att tala till bönder på bönders vis och till lärde på latin. Han förmådde att inte bara ta det på ett sånt sätt så att det var språkligt begripligt, för de flesta talade ju grekiska här, utan också att det var kulturellt begripligt, att det var begripligt för dem som lyssnade. I Thessalonike så är han i synagogan. Tre söndagar så tar han upp bokrullen. Tre sabbatar så får han förkunna om hur Messias ska vara utifrån skrifterna, och så visar han på att Jesus Kristus är Messias som har dött och som har uppstått. Och människor kommer till tro, både judar och sådana hedningar, greker, romare och andra folk som sympatiserade med judendomen. Och han börjar i skrifterna, för det är helt naturligt, i den referensram som finns. De kan Moseböckernas undervisning. De vet profeterna till namn och till innehåll. Och det gäller både för judarna som är där i synagogan och säkert också för dem som sympatiserar med judendomen. De gudfruktiga, som de kallades, som finns här. Sådana som ännu inte fullt ut har konverterat, men som har kommit i tro på Israels Gud och som försöker följa lagens bud hur man ska leva. De har säkert hört Moseböckerna också, även om de inte är födda in i det judiska folket. Så där undervisningen börjar, i vad har Gud sagt tidigare? Hur har Gud tidigare verkat i historien? För det är vad som är relevant. Och det kanske inte är att säga att det här är till bönder på bönders vis, för många av dem var säkert egenföretagare och utbildade. Men låt oss säga så här: det var på synagogans vis han talade i Thessalonike och i Beroia. Och han talade till synagogans folk. Sen blev han utslängd ifrån Thessalonike. I kapitel 16 fick vi ju följa med förra söndagen, ni som var här, om hur Paulus och Silas sattes i fängelse. Och nu fortsatte problemen. Han blev utkastad ur Thessalonike, kom till Beroia, förkunnade. Synagogans folk lyssnade, forskade i skrifterna, läste sin bibel och såg, kan detta stämma? Är det riktigt? Många kom till tro. Och sen kom de från Thessalonike, hade hört att Paulus var i Beroia, och han var tvungen att fly också därifrån, och kom till Aten. Och det är en helt annan stad. Är det någon som har varit i Atenfesten här idag? Vi har några händer i luften, ungefär 10% knappt av er som är här. Aten idag är en smutsig, vanskött och säkert sevärd miljonstad. Jag har inte varit i Grekland överhuvudtaget, så jag kan inte uttala mig om det. Aten vid den här tiden låg i ett bakvatten. Thessalonike, där Paulus var först i kapitel 17, var en pulserande handelsstad, en viktig hamnstad som hade stor betydelse för handeln i den delen av Medelhavsområdet. Aten, det var förra veckans grej. Eller till och med Aten hade toppat för ungefär 500 år sedan, på 400-talet före Kristus. Aten runt år 40, 45, 50, det var en stad som låg rätt offside. Kulturellt viktig, ja, med betydelsefulla skolor, men ekonomiskt och politiskt så var Aten en stad som var ganska borta. Det är som att tänka att en huvudstad upphör att vara huvudstad och sjunker ner, befolkningen minskar och det enda som finns kvar är ett eller två riktigt bra universitet och minnet av den tid som varit. Inget annat finns kvar. Och man kan inte alltid leva på minnen, men man kan leva på skolorna, och undervisningen gjorde att Aten fortfarande hade ett stort rykte. Och dit kommer nu Paulus, till den här staden där det är filosofi och inte politik, inte handel, inte ekonomi som står i centrum. Och han finner där ett altare, och det här har många av er hört förut, hur han finner altaret till den okända guden. Det finns olika legender och berättelser om hur det här ska ha uppstått, att man efter någon seger under storhetstiden släppte en fårskock på ett berg, och dit fåren gick, där böjde man tempel, och så förstod man att ja, men här har vi offrat i Zeus förut, och hit går några får, ja men då bygger vi ett Zeus-tempel där och så offrar vi de fåren. Och så var det några får som gick och betade vid en plats som inte var förknippad med någon gud sedan tidigare. Man kliade sig i huvudet enligt berättelsen, och så byggde man ett altare till en okänd gud, för här har man ju inte tillbett någon gud tidigare, och likväl så går fåren hit. Man byggde ett altare till den okända guden. Det kan ha gått till så, det kan ha gått till på något annat sätt. Men det viktiga var att det fanns, och där fanns någonting för Paulus att ta fasta på i tiden. Det hade inte funkat i Aten och börja prata om att ja, men Mose har sagt att det ska komma en efterträdare, det är Johannes. Jesaja har talat om Herrens lidande tjänare. De hade sagt, vadå? Kom tillbaka, läs Solon, läs Platon och så får vi diskutera utifrån det. Men det där är ju bara amsagor från Orienten. Börja med det, någonting som har något vettigt i sig, hade de kanske sagt till Paulus. För de levde inte i ordet. De levde som filosofer, de var lärda. Men det fanns inga som helst referensramar till Gamla testamentet i Aten. Och framförallt inte bland grekerna där. Så Paulus börjar i det som finns. Ett altare rest till en okänd gud. Och utifrån det så kan han förkunna. Inte till lärde män på latin som i Karlfeldts dikt. För det lärda språket var ju grekiska. Och det var ju också det dominerande folkspråket i hela östra medelhavsområdet vid den här tiden. Men till lärde män på Areopagen så talar Paulus på grekiska naturligtvis. Och förkunnar om Kristus. Det är samma Kristus som förkunnas som i Thessalonike. Det är samma uppståndelse som i Beroia. Men det är på ett helt annat sätt. Eftersom det är helt olika platser. Referensramarna skiljer sig åt. Och det blir, skulle man ha varit på den ena och sen på den andra, så kanske man hade tänkt att det är inte samma man som förkunnar. De ser bara väldigt lika ut. För det är ju helt olika. Men tittar man på innehållet så är det samma sak. Men det börjar i de referensramar som finns på respektive plats. Och så går det vidare, både tidigare och efter de apostlärningarna, och i kyrkans historia så har ordet förkunnats. Och ganska ofta på ett sätt som har varit möjligt för människor att känna igen sig, att det har tagit början i deras liv. Och vi ser i de här städerna, i Thessalonike, i Beroia och i Aten, olika sätt att förkunna på, olika respons. Men i alla städerna så kommer människor till tro. Både i synagogan, där förkunnelsen är för synagogans folk, och på Areopagen, där det är ett filosofiskt resonemang utifrån en okänd gud som skapat världen, men som nu kommit med ett bud till omvändelse och bättring. Och därifrån kan vi hoppa över till vår egen tid. Vi kan se på vårt liv, på vår kyrka och församling och på vårt land. Vi kanske kan se att tittar man på folk flest så har det varit någonstans läget i Thessalonike. Att det finns en grundförståelse att börja vittnesbördet i. Att människor har haft en någorlunda kunskap om den bibliska tanken och frälsningshistorien. Men som man inte har levt i. Till att vi rör oss mer och mer mot Aten. Där det är en okänd gud som måste förkunnas. Eftersom människor har glömt. Det kan vara en hotfull övergång, men vi måste förhålla oss till den. Och då blir det problematiskt för oss om vi har fastnat, och det här blir oss alla till eftertanke, om vi har fastnat i en gudstjänstform, i uttryckssätt och ord, i val av psalmer och sånger och allt annat som inte i sig bär budskap. Naturligtvis bär det, men allting som inte i sig är nödvändigt för att budskapet ska vara rätt. Om vi låter de bitarna vara kvar i någon slags Thessalonike-nivå, det finns en grundläggande kunskap och vi utgår från den grundläggande kunskapen i allt vi gör. Medan samhället mer och mer flyttar sig till Aten, att folk faktiskt har noll koll på evangelium, har noll koll på de kristna symbolerna. Och det är inte fel att ha noll koll om det är så att man inte har fått någonting med sig som liten. Det är inte fel att komma till kyrkan när man är medelålders och ha en längtan och inse att jag faktiskt inte har koll på kopplingen mellan Guds lamm i uppenbarelseboken, Jesus som Guds lamm och det gammaltestamentliga offerlammet. För att ta ett exempel, en kvinna jag mötte på min bibelskola som efter 4 år som kristen greppade att här fanns det en koppling. De här tre hängde ihop. Och tyckte att det var en av de mest fantastiska sakerna. Därför att De människor hon hade mött som hade talat om Guds lamm, om Jesus som Guds lamm, de hade varit kvar i en förståelse att det här har alla norrmän koll på. Jag gick ju bibelskola i Bergen i Norge. Alla har en grundförutsättning för att förstå det här. Så hon som kom till tro helt utifrån, helt utan kristen förförståelse, fick ju skitsvårt. Det är inte fel att inte ha bakgrundskunskap. Men för oss som har bakgrundskunskapen och lever i tron så är det jätteviktigt att vi tänker efter att alla kanske inte kan lika mycket om Bibeln. Alla har inte kristendomskunskap i skolan längre som på 20-talet eller 50-talet. Det är okej att börja från noll. Men det är dumt om vi som församling förutsätter att människor ligger på ett stort plus i sin kunskap. Så om samhället rör sig från Thessalonike till Aten, från en bakgrundskunskap som synagogans folk hade till en okunskap likt Aten, då måste vi som församling vara beredda att förändra oss. Och som hel kyrka i hela landet måste vara beredda att förändra former, ord, inte innehåll, men väl hur man uttrycker det. För som någon har sagt, det finns bara en. Det finns bara en väg till Gud, och det är Jesus Kristus. Men det finns oändligt många vägar till Jesus. Det kan vara en intellektuell förståelse genom strikt logik. Det kan vara genom en dröm. Inte ovanligt att muslimer har kommit till tro genom att Isa, Jesus som han nämns om i Koranen, talar till dem i drömmen och de kommer till tro på Jesus som Bibelns Messias. Det kan vara genom ett möte med helig andes kraft, helande eller ett tilltal eller något annat. Och det finns drösvis med andra vägar till Jesus. Och Jesus visar vägen till Gud. Och i ett Sverige där det blir fler och fler olika kulturer, där människor kanske talar samma språk, kommer från samma stad, men där det skiljs ännu mer åt i hur man tänker och vilka referensramar man har än vad det var för mig och Jonas å ena sidan och Simon och de andra i motorcykelaffären, då är det viktigt att det både finns olika kristna som talar på olika sätt, och det kan vi göra, och att det finns många olika kyrkor och gemenskaper och församlingar som är olika till de yttre formerna eftersom människor är olika. Och att göra gudstjänster som ser annorlunda ut jämfört med någon annan kyrka, eller att starta nya församlingar för att nå en viss grupp, det handlar inte om att vi ska kapitulera för någon slags besvärlig postmodernitet, utan det handlar precis om det som Paulus gjorde, att förkunna Jesus, men att göra det på ett sätt som är begripligt för människor. Att förkunna Jesus på ett sätt som gör att hans kärlek, den fräschör som finns och den oerhörda skatt det är att få tro och tillhöra honom, att det blir begripligt för människor. Helt enkelt att Jesus får förkunnas till bönder på bönders vis och till lärde män på latin. Innehållet förblir. Bibelns sanning består. Men de yttre formerna kan skilja sig lika mycket som ett lysande saxsolo under lovsången nu, eller 600-tals munksång a cappella, eller, törs jag säga det, distade hårdrocksgitarrer, långt hår och ösigt ljud och ljus. Så länge inte formen står i vägen för Jesus, så är formen av mindre betydelse. Därför att det är vem som förkunnas som är det viktiga. Och då är det ju suveränt att vi är olika som människor också. Vi har olika åldrar. Vi har olika kontaktnät. Några går i skola eller på gymnasiet eller på universitetet. Andra finns på olika arbetsplatser, föreningsliv, grannskap. Vi bor på olika ställen. Vi möts här till gemenskap med Gud och med varandra. Och vi möter också massor med olika människor runt om i vår stad. Var och en av oss kan inte vara allt för alla. Men tillsammans som gemenskap så kan vi göra och vara ganska mycket för ganska många människor. Och det är gott. För det är ju så, precis som Paulus visste, som Silas och Timoteus som följde med honom visste, och så många av de här som kom till tro fick erfara från den dag de mötte budskapet om Jesus Kristus och hela sina liv, att berättelsen om Jesus som Guds son, den är väl värd att dela med sig av. Inte bara leva efter för egen del och leva i för egen del, utan också att dela till andra i bön, i förkunnelse och genom handling. Och det kommer se helt olika ut hur vi gör det, eftersom vi är olika människor. Gud har inte tänkt att det här är en fabrik för kloner där vi alla efter en gudstjänst ska gå ut och se, tala och tänka likadant. Han vill möta oss där vi är, som de vi är. Och därför så är det rätt av oss att mer och mer med Guds hjälp bli människor som är och strävar efter att bli de vi är tänkta att vara. Och att vi är människor som lever nära andra, nära varandra och nära Gud. För då, om vi lever närmare varandra och andra och honom, då blir vi människor som med liv och med handling, med tanke och tal får berätta om Jesus Kristus till bönder på bönders vis och till lärde män på latin. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord, för dina löften du har lagt ner i det. Och vi ber nu att du ska bevara det goda i våra hjärtan. Att vi får växa och ta till oss av det du har tänkt i våra liv. Amen.